Vi ska läsa tillsammans från den bibeltext som vi har som utgångspunkt i serien som vi har om det kristna livet. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 41 och framåt. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de hade och ägde och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckt av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. När människor kommer från andra länder och bosätter sig i Sverige, så brukar de få höra att det finns vissa ämnen som man inte får tala om med svenskarna. Ämnen som är tabu i svensk kultur. Och vill du fungera väl tillsammans med svenskar, så måste du undvika att tala om de här sakerna. Och det är framförallt tre ämnen. Det är politik, det är religion och det är pengar. Politiken får vi spara till ett annat tillfälle. Men idag så vill jag tala om Gud och om pengar. Och för att göra det hela ännu lite mer obekvämt, så vill jag tala om Gud och om dina pengar. I vissa länder så talar man gärna om hur mycket man tjänar, i alla fall om man tjänar bra. Det gör vi inte i Sverige. Och jag minns fortfarande något tillfälle när jag frågade någon om hur mycket en lägenhet hade kostat. Det var inte okej och blev väldigt dålig stämning. Vi tycker inte om att tala om pengar, men vi behöver tala om det. Och Bibeln har mycket att säga om pengar. Det fanns inga pengar i paradiset. Och vi har ingen anledning att tro att pengar var en del av Guds ursprungsplan eller tanke för mänskligheten. Det är också intressant att notera att även efter syndafallet så fanns det en lång period i mänsklighetens historia då vi inte hade några pengar. Istället så hade vi en bytesekonomi där vi bytte saker med varandra. Någon kanske fällde en hjort och jag ville ha en fin hjortstek. Då fick jag ge någonting till jägaren som han kunde vara intresserad av. Någon fin päls, några rovor eller vad det kunde vara. Och så fortgick det under en lång period. Fram tills dess att någon eller några smarta personer kom på att vi kan ju också använda guld och silver som betalningsmedel. Människor har ju alla tider tyckt att guld och silver är någonting vackert, det är estetiskt tilltalande. Och under perioder så har det också betraktats som förknippat med den andliga världen och verkligheten. Samtidigt så har ju guld och silver, eller hade i alla fall på den tiden, inte så mycket praktisk nytta. Det var ingenting man kunde äta, det var ingenting man kunde klä sig i. Alltså måste du få ett tillskrivet värde, ett imaginärt värde. Människor i en viss region kom överens om att så här mycket guld motsvarar och är värt så här mycket mark eller så här många slavar. Det blev en standardisering av ekonomin, vilket förstås förde med sig en hel del praktiska fördelar. Och som blev grunden till det penningsystem som vi har idag och som genomsyrar egentligen hela den mänskliga kulturen. Det finns idag bara några fåtal isolerade samlar- och jägarfolk som inte har någon typ av penningsystem. Efter det här med guld och silver så kom mynten. Så kom sedlarna, så kom aktier och fonder. Så kom kontokort och Swish och nu allra senast kryptovalutor och bitcoin. Och bara Gud vet vad det kommer ta vägen. Första gången vi läser om pengar i Bibeln är i samband med Abraham och Abrahams liv. Och då gällde det just guld och silver. Från Abrahams tid och framåt så ser vi att pengar var en naturlig del i det bibliska samhället. Inte lika påtagligt som för oss idag. Ofta hade man fortfarande lite byteshandel. Men när pengarna väl hade kommit så hade det kommit för att stanna. patriarkerna och sådana personer som David och Salomo blev välsignade av Gud materiellt och ekonomiskt. Samtidigt som det fanns andra bibliska gestalter som hade det de behövde, men det tycks inte som att de levde i något materiellt överflöd. Vi ser också i Gamla testamentet hur profeterna talade ut mot de rika som förtryckte de fattiga och som blivit rika på de fattiga och utsattas bekostnad. Så finns det också en del sentenser som talar om pengar, framförallt i Ordspråksboken och i Predikaren. Och man kan dela upp dem i två kategorier. Den ena kategorin handlar om hur man ska förhålla sig till pengar. Och den andra kategorin handlar om att jämföra pengar och rikedom med någonting annat. Och i de där jämförelserna så blir alltid pengar mindre värt än det det jämförs med. Från de här sentenserna så lär vi oss att man ska vara ärlig i affärer. Inte ta mutor eller ge mutor och inte fuska. Att man ska låna ut utan att utnyttja människors utsatta situation och ta ränta. Man ska ära Gud med sina pengar och ge till sånt som ära Gud. Man ska vara generös, man ska vara arbetsam och man ska spara. Och vi lär oss att rättfärdighet är bättre än rikedom. Visdom är bättre än guld. Och ett gott namn är bättre än rikedomar. Gamla testamentet varnar också för kärleken till pengar. Det står i Predikaren kapitel 5 och vers 9 att den som älskar pengar blir inte mätt på pengar och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är förgängligt. Så varnas vi för att sätta vår tillit eller vår trygghet i pengar. I Ordspråksboken kapitel 11 och vers 4 står det att föga gagnar rikedom på vredens dag. Men rättfärdighet räddar från döden. Och så står det någonting väldigt intressant i Ordspråksboken kapitel 30, vers 7-9. Författaren ber till Gud och säger: två saker ber jag dig om. Neka mig dem aldrig till min död. Håll falskhet och lugn ifrån mig. Och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskörda bröd. Gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger vem är Herren. Eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. Så kommer vi till Nya testamentet och till evangelierna. Och där har Jesus väldigt mycket att säga om pengar. Och ganska mycket negativt. I Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 24. I det som kallas bergspredikan så talar Jesus om mammon. Mammon betyder rikedom eller pengar. Och han säger så här: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jesus säger alltså att för vissa människor så kommer pengar att dominera deras liv på ett sådant sätt så att pengarna blir deras herre. Och att pengar kan hindra människor från att komma in i en relation med Gud. Och vi ser ett exempel på det här i Matteus evangeliet kapitel 19, vers 20-26. I berättelsen om den rike unge mannen som kom till Jesus. Han kom och han frågade om hur han skulle kunna få evigt liv. Och då talar Jesus om budorden. Och så läser vi från vers 20. Då sa den unge mannen: allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade: om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus sa till sina lärjungar: sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ibland hör man bibellärare och predikanter som säger att det fanns en port i Jerusalem som kallades för nålsögat och att den var så låg så att kamelerna måste gå ner på knä för att kunna komma igenom den. Och säger man, det visar på att den som är rik måste bli ödmjuk inför Gud för att kunna bli frälst. Och det är en fin liknelse, men den är felaktig. Det har aldrig funnits en sån port i Jerusalem. Jesus ger en extrem bild för att förklara hur svårt det är för den som är rik att bli frälst. För Gud är allting möjligt. Gud kan frälsa den som är rik. Men rikedom är någonting som hindrar många människor från att komma till Gud och att bli frälsta. Och därför så säger Jesus också till den unge mannen, sälj allt du äger och ge bort till de fattiga och kom sen och följ mig. Varför sa Jesus så? Var det för de fattigas skull? Jag tror inte främst, utan för den unge mannens skull. För att han skulle kunna bli löst från den avgud som band honom. Pengar, det är någonting som vi människor har skapat. Det är ett stycke metall eller en papperslapp eller nu någonting elektroniskt. Det är egentligen i sig själv någonting neutralt. Det kan användas till det goda och det kan användas till det onda. Samtidigt finns det ingen tvekan om att det finns makter, onda andemakter som vill använda pengar för att korrumpera och förstöra. Den här papperslappen ger mig makt och den ger mig lyx, nöjen. Den kan köpa mig vad som helst. Materia, kroppar och själar. Pengar ger oss makt och kontroll och de får oss att känna oss som Gud. Och därför så talar de till våra mest själviska sidor, till vår jagiskhet, till vår själviskhet. Man brukar säga att när andliga ledare faller så är det ofta av en av tre orsaker. På engelska säger man att det brukar bero på gold, girls and glory. Guld, pengar, kvinnor, sex och makt och ära. Det finns andemakter som försöker binda människor i kärleken till pengar för att vi inte ska kunna komma in i Guds barns frihet, i det glädje och den frid som Gud har för oss. Och det finns andemakter som försöker binda pengar så att de staplas på hög istället för att användas till Guds ära och för att sprida evangeliet, för att hjälpa människor som lider. Och de här makterna kan arbeta också på väldigt subtilt sätt. Därför måste vi vakta och bevaka våra hjärtan och sätta upp skyddsvallar kring oss i våra förhållanden till pengar. För någon vecka sedan så hade jag en vän som hörde av sig till mig som bor i ett annat land. Hon var väldigt glad. Det var en företagare som hade hört av sig till henne och som ville skänka pengar till en hjälporganisation. I det här landet så får de skattelättnader och de skänker pengar till hjälporganisationer. Och det är förstås bra för de här organisationerna. Och min vän var väldigt glad. Hon visste att jag jobbar med en organisation i det landet. Och hon frågade om de hade rätt papper för att kunna ta emot den här typen av donationer. Och det hade de. Och hon gladde sig och jag gladde mig. Därför att de har verkligen behovet av pengar för att kunna möta och hjälpa utsatta människor. Så gick det några dagar och så hörde hon av sig igen och så var hon lite bedrövad. Hon sa, den här företagaren, han har ett villkor. Han vill att det ska stå en summa i papperen, i dokumenten. Och att han ska ge någonting annat. Om det står att han ger 100 000 så vill han ge 50 000. Om dina vänner kan tänka sig något sånt, då får ni säga till så kan jag sätta er i kontakt. Och jag sa nej. Det är fel. Och om jag själv inte kan tänka mig att göra det, så vill jag inte ens utsätta någon annan för frestelsen att göra det. Vi får inte låta oss korrumperas av pengar. Inte ens för det goda skull. Paulus talar om människor som använder evangeliet som ett sätt att tjäna pengar och bli rika. Och han skriver om det här i första Timoteusbrevet kapitel 6 och från vers 6 och framåt. Det står så här: och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhämta kom vi till världen och tomhämta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Och så läser vi från vers 17 och framåt. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Notera att han säger inte att det är pengar i sig självt som är roten till allt ont, utan det är kärleken till pengar. Och han säger inte heller att de rika måste ge bort allt de äger och bli fattiga. Det finns inget självändamål med det. Men de får inte sätta sin tillit, sin trygghet, sitt hopp till rikedomen, till sina materiella ägodelar, utan till Gud. Och de ska använda de medel de har för att frikostigt hjälpa andra, de som har det sämre än en själv. Och det här, det präglade den första församlingens liv. Vi läste här från Apostlagärningarna kapitel 2. Och det stod om de första troende att de hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. Vi kan också läsa från kapitel 4, Apostlagärningarna kapitel 4, från vers 32 och framåt. Där står det så här: alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpensumman och la ned den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Det här handlade inte om att man försörjde den som var lat och inte ville arbeta. Bibeln säger på ett annat ställe att den som inte arbetar, underförstått den som kan men inte vill arbeta, ska inte heller äta. Vi har alla ett ansvar att försörja oss själva, att göra vårt bästa. Men människor kan oförskyllt hamna i ekonomiska svårigheter, i ekonomiskt utanförskap. Och då är det i Guds församlings DNA att bekämpa ekonomiska orättvisor och att utjämna ekonomisk ojämlikhet. Jag tror inte nödvändigtvis att vi ska tolka de texter vi läst som att församlingen hade egendomsgemenskap i absolut bemärkelse. Det finns en del som tänker att man hade det i alla fall den första perioden, och det är möjligt att man hade. Men Vi kan också läsa i till exempel kapitel 5 och vers 4 om Ananias och Safira som hade en egendom som de sålde och som la undan en del för sig själva, som gav resten till församlingen och som ljög om det och låtsades att de hade gett all inkomst till församlingen. När Petrus fördömer deras handlande så säger han så här: var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du då komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud. Det Petrus fördömer, det är alltså inte att man ägde privat egendom. Det är inte det att man sålde egendom och behöll pengarna, utan det är det att man försökte ljuga och bedra Gud. Men även om det tycks som att det var okej att ha privat egendom, så levde de första kristna i en sån kärlek och generositet till varandra att de delade allt. Och därför så står det också som det står. Om vi ska gå vidare och tala om givande, så är en viktig del av givande i våra sammanhang det vi kallar tionde. Tionde är en princip att man ger en tiondel av sin inkomst till Guds verk. Det är en gammaltestamentlig princip som Gud gav en befallning till det israelitiska folket att ge en tiondel av sina inkomster av skörd och boskap till Guds verk och till Guds ära. Och det här är kanske lite kontroversiellt, men det finns ingenstans i Nya testamentet som det står att vi ska ge tionde. Det finns ingen befallning för Guds folk i det nya förbundet att ge tionde. Och därför så blir det också en mycket tveksam och problematisk exegetik och teologi att till exempel använda Malaki, som man ibland gör, och säga att vi måste ge tionde till Gud för annars skäl vi från Gud. Det gällde gamla förbundet och det gällde Israel. Samtidigt så skulle det ju vara futtigt och sorgligt om vi i det nya förbundet, i härlighetens förbund, gav mindre till Guds ära och verk än man gjorde i det gamla förbundet. Paulus skriver så här i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 22-23. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas. Hela världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Allting är vårt i Kristus. Allting tillhör oss. Och vi, med allt vi är, allt vi har, tillhör Kristus. Vi har inga pengar. Det är fel att tänka att en tiondel av mina inkomster tillhör Gud och resten är mitt eget. Faktum är att jag har inga pengar överhuvudtaget. Gud har pengar och Gud har satt mig till förvaltare över hans pengar. Då är frågan, hur mycket ska man ge då till Guds verk, till utsatta människor? Och här kommer vi in på det krångliga. Det finns inte någon särskild procentsats i Nya testamentet. Det står ingenstans, så här många hus får du äga, eller så här dyrt får ditt hus vara, så här dyr får din bil vara, så här många väskor eller skor eller kappor får du äga, så här mycket pengar får du ha på banken, och när det går över den här summan då måste du ge resten till Guds verk eller till de fattiga. Utan här behöver vi alla söka Gud och Guds ansikte för vad han vill att vi ska ge. Och förstås, som jag nämnde, det skulle ju vara futtigt om vi gav mindre än man gav i gamla förbundet. Men vi får söka Gud personligt. Vad vill du, Herre, att jag ska ge till ditt verk, till församlingen först och främst, men även till annat gott arbete? Och där tror jag, när vi ber om bönerna, att Gud kommer att hedra vår bön och tala till oss och leda oss i vårt givande. Sen ska man inte vara slösaktig eller dumsnäll. Det finns en del kristna som är det. Som ger ut allt de äger och har så att de inte kan ta hand om sig själva eller sin familj. Det ärar inte Gud och det hjälper inte någon människa. Och vi ska inte heller ge hur som helst eller var som helst. Missbrukaren på torget som tigger om pengar blir jätteglad om han eller hon får pengar. Men inte ärade Gud och inte hjälper de människor om vi hjälper dem att supa eller droga ihjäl sig. Och samma sak skulle jag säga med det mesta av tiggeriet vi har i världen också i vårt land. Jag har fått anledning för flera år sedan att studera det här närmare och arbeta med de här frågorna. Och det finns dels maffior som utnyttjar människor i tiggeri, men det finns också människor som har tiggeri som en traditionell yrkesförsörjning som man ser som en naturligt sätt att tjäna sin inkomst, men som också leder till en oerhörd social marginalisering, ett utanförskap som går i arv och som drabbar inte minst människors barn. Det finns också sådana som hör av sig på Facebook, i sociala medier, Instagram och ber om pengar för kristna sociala projekt, ett kristet barnhem för att trycka kristna biblar och så vidare. Och mycket av det är bluff och båg. Så vi ska inte vara naiva. Vi måste, och vi har ett ansvar som förvaltare av Guds pengar, att ge till sånt som vi förstår verkligen är rätt och riktigt och bär en god frukt. Det finns lite olika traditioner bland kristna. Det finns en andlig tradition som menar att vi är kallade att leva i lyx och överflöd, i materiellt överflöd. Och när vi gör det så visar det att vi har en tillräcklig tro för att ära Gud. Och det blir också ett vittnesbörd för andra människor som gör att de förstår att det finns fördelar med att vara en kristen. Det är en helt bibelstridig och obiblisk förkunnelse. Jag hoppas att jag med Guds ord kunnat visa på det den här förmiddagen. Så finns det en annat dike, en annan tradition som liksom lyfter fram och förhärligar fattigdom. Helst ska man klä sig så dåligt som möjligt, äga så lite som möjligt och äta så lite och så dålig mat som möjligt, helst ingenting. Och det på något sätt skulle ära Gud. Det är också en bibelstridig tanke. Fattigdom är ingen välsignelse, fattigdom är en förbannelse. Och Gud som vår himmelska pappa vill ge oss det vi behöver. Han vill ge oss vårt dagliga bröd. Det är hans löfte till oss. Det är vår förstfödslorätt eller vår förstfödslorätt som Guds barn. Vi kan också läsa från andra Korinterbrevet kapitel 9. Andra Korinterbrevet kapitel 9 vers 7-8. Där skriver Paulus om givandet i församlingen i Korint, och han skriver så här: var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Vi ska inte ge av tvång, utan fritt och av glädje. Det Gud talar till oss om. Gud välsignar den som ger. Men det är inte främst därför vi ska ge, utan utifrån kärleken till Gud och till våra medmänniskor. Utifrån glädjen att få vara med och utbreda Guds rike. Att få vara med och upprätta människor. Och så står det här att Gud förmår att ge oss allt gott i överflöd. Gud vill välsigna oss ekonomiskt. Med överflöd. Men inte för att vi ska sitta på på massa pengar. Inte för att vi ska leva ett liv i överflöd och lyx, utan för att vi ska ha möjlighet att ge. För att ära Gud, för att möta människors behov, för att göra världen bättre. För att sammanfatta, pengar är någonting som vi människor har kommit på. I sig självt är det neutralt. Det kan användas till det goda och till det onda. Men det finns någonting med pengar som vill binda oss. Som hindrar människor från att komma till Gud. Och som kan förstöra vår gudsrelation. Därför behöver vi vaka över våra hjärtan. Och vi behöver förstå att de pengar vi har i våra liv, det är Guds pengar. Och vi är satta och förvaltar dem. Vi får söka Gud för hur vi ska använda dem till hans ära och till människors hjälp. Och vi kommer alltid ha det vi behöver. Det kommer han förse med som vår himmelska pappa. Tack himmelske far, tack pappa för att du älskar oss och för att du är vår försörjare. Tack för att du vill ge oss allt det vi behöver. Vårt dagliga bröd men mer därtill. Av välsignelse för att vi ska kunna ge vidare till andra. Jag ber för mig själv, jag ber för mina vänner som lyssnar om din vishet. Om hur vi förhåller oss till pengar och hur vi hanterar vår ekonomi. Så att det ska få bli till din ära, ditt rikes utbredande och till hjälp för de förtryckta, de fattiga, de lidande herre. I Jesu namn. Amen.